Hej och varmt välkomna till DI's ledarpodd och välkomna säga också till ledarskribenterna Tore Nilsson och Henrik Westman. Välkommen också Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddagen den 8 februari när vi spelar in den här podden. Igår gjorde Socialdemokraterna ett utspel efter det att Handelsbanken var den sista av bankerna att rapportera. Socialdemokraterna vill att den statliga banken SBAB ska kunna pressa storbankerna hårdare. Vad är det S vill åstadkomma här?
Ja, de vill framförallt passa på att ta politiska poänger. Självaste förslaget att SBAB ska få ha lönekonton är helt okontroversiellt eftersom man redan har en statlig bank som konkurrerar med flera duktiga privata banker. Så det är inte så mycket att säga om, utan det var tillfället som var grejen för Socialdemokraterna. Handelsbanken hade just kommit med sin rapport, därmed hade alla fyra storbankerna rapporterat. 23 blev ett jättebra år eftersom räntan var hög, så bankerna har stora vinster och lämnar därför också stora utdelningar. Och detta gillar inte Socialdemokraterna och det vill de passa på att göra politik av.
Ja, eller för den delen Moderaterna. Elisabeth Svantesson har också varit väldigt tydlig med det. Och det är precis, tror jag, som du säger, Torun, det är politik och det är en väldigt, väldigt tacksam metafor. Den välmående bankdirektören mot barnet som kanske blir vräkt eller för sjuka som inte får vård. Så att det är så man ska se utspelet och det är så man ska se de här väldigt upprörda känslorna.
Det är faktiskt en väldigt farlig politik, tycker jag. Och den är väldigt gammal. Det finns en retorisk figur att man inte får tjäna pengar på pengar som finns egentligen rakt genom hela historien. Att det är fult att tjäna pengar på pengar. Och den är inte bra att uppmuntra. Jag menar, att tjäna pengar på pengar handlar ju om att ta risk i framtiden och det måste politiker förklara för kunder att man måste kunna få betalt för att bedöma de riskerna. Nu vilseleder man istället och Damberg ställde bankvinster mot undersköterska löner. Det har ingenting med vartannat att göra och därmed så håller man ju folk okunniga om hur ekonomi fungerar. Och det är i sin tur idiotiskt, för att det viktigaste för att få fart på bankerna och skapa bättre villkor för bankkunder är ju att folk blir bättre på ekonomi. Så de själva kan räkna på sina förutsättningar. Och nu försvårar man det genom att vilseleda dem om ekonomi istället.
Ja, jag tycker det där är väldigt intressant. Från vänsterhåll så pratar man ju ofta om bankerna som att de är inte vilka bolag som helst. Och med det menar man att de är fyra stycken stora banker som dominerar en marknad och typ gör övervinster. Men jag skulle säga att banker är inte vilka bolag som helst just för den roll de faktiskt har i en ekonomi. De förmedlar kapital från människor som har för mycket och vill förränta det till alla företag, alla människor som behöver investera i en bostad, i ett nytt företag. Och det där, det kommer alltid bort på vägen, så att säga, i den här väldigt, väldigt infantila debatten faktiskt.
De är ju så att säga smörjmedlet i ekonomin. Och problemet är att de måste ju få utdelning, de måste ju få någonting för att de förmedlar de här riskerna och tar de här riskerna. Och den utdelningen går ju dessutom främst till blivande pensionärer i väldigt stor utsträckning. Och dessutom så måste ju även huvudägarna som driver de här bolagen ha någon form av avkastning på sitt kapital för att göra det här jobbet. Sen är det möjligt att bankerna har haft ovanligt goda tider, men det löser man bäst genom att folk byter bank och använder den konkurrensmöjlighet som finns. Och för att de ska kunna göra det så måste de våga räkna på sin ekonomi. Och det törs de inte om politikerna talar om för dem att det är omöjligt.
Vad kan man säga kort då om de här fyra bankrapporterna som har kommit? Totalt blir 120 miljarder i utdelning enligt TTs beräkningar åtminstone. Vad säger bankerna om läget i landet?
Ja, en bank har ju två i intäktsflöden, kan man säga, och det är ju det som man kallar för provisionsnetto, som är intäkt helt enkelt som det låter, i form av provisioner för till exempel affärer, men också för att man säljer olika tjänster och man tar ut kortavgifter och annat. Och sen har man då räntenettot som är ju differensen mellan den kapitalkostnad man har och den intäktsström man har ifrån kapitalet, och räntenettot just nu är väldigt högt. Och det är inte konstigt. Vi har varit med om en exempellös snabb ränteökning i världen. Och då blir räntenettot bra. Men precis som Torun var inne på, nu är det bra tider för bankerna, men det kommer inte att vara för evigt. alla just bankexperter, bankekonomer, de är ju överens om att räntorna kommer börja sjunka. Det kommer också påverka bankernas räntenetton. Men visst, det är inte ett uttal om annat än att de tjänar väldigt, väldigt mycket pengar. Och då har de också råd att dela ut mycket pengar till sina ägare. Och det är någonting som totalt sett är bra.
Det finns ju två saker till som spelar in, och det är ju att bostadspolitiken i Sverige är så konstig så att vi är tvungna att betala otroligt mycket för våra villor och våra bostadsrätter. Och det skapar ju också utrymme för bankerna att tjäna pengar om vi inte är tillräckligt mycket om oss och kring oss. Och det är ju inte bankernas fel att bostadspolitiken är konstig. Och sen finns det en sak till, att konkurrensen kommer ju att hårdna framöver av ny teknik. Det har gått ganska långsamt än så länge med Klarna och den här typen av digitala uppstickare. Men det är ju nästan säkert att blockkedjor och AI och sånt så småningom kommer att förändra den finansiella scenen och förändra förutsättningarna för de här fyra storbankerna och leda till ökad konkurrens.
Vilka är riskerna då med att komma med så stora utdelningar när hushållen är pressade? Och det är lätt att hitta den här retoriken om undersköterskornas lön och de här stora utdelningarna. Borde man ha väntat med utdelningarna?
Alltså riskerna för bankerna med att göra den här typen av utdelningar, de är ju politiska. Och vi har ju sett den här kritiken då, den kom först från vänster. Det var givetvis Vänsterpartiet, det var Socialdemokraterna. Man började prata direkt om övervinster som man ville beskatta. Och sen är det ju då finansministern som har hakat på. Tidigare har haft samtal med bankerna om just de här övervinsterna, om utdelningarna. Och hon sa ju ganska nyligen också att hon överväger att ha det igen. Det är ju, skulle jag säga, från en borgerlig finansminister är det ju en väldigt riskabel retorik. Det handlar ju någonstans om hur man talar om de här sakerna och vart det kan leda i förlängningen. Vi såg ju på Mikael Dambergs presskonferens igår till exempel att han använde ju Elisabeth Svantessons ord för att driva igenom sin egen politik och varför det är rätt att göra det. Så att ifrågasätta vinster och utdelningar på det här ganska slapphänta sättet är ju riskabelt. Man talar inte alls om vad utdelningarna går till exempel då återinvesteringar till där de gör störst nytta, eller att det är pensionsbolagen som är några av börsens största ägare och att pengarna då går till pensionärer. Eller för den delen att det går till stiftelser som i sin tur då betalar för forskning och utbildning på svenska universitet. Om man tar SCB då som ett exempel, så är ju Investor största ägare. I Investor så är det i sin tur Wallenbergstiftelserna som äger en fjärdedel av aktierna, och de använder nästan all sin utdelning för att gå till svenska universitet. Så att det finns ju, så att säga, det är de här stora politiska riskerna med utdelningarna, men det finns också en risk i att tala på det här sättet, framförallt från borgerliga politiker.
Sen finns det ju en gammal historia också. Sverige hade väldigt hårda regleringar av banker länge, ända fram till 80-talet, och då reglerade man successivt av. Och då tog man in väldigt mycket pengar från banken och tvingade dem att investera i stora bostadsobligationsprogram och fick det här miljonprogrammet i Stockholm. De blev liksom statens och politikens kassako. Och det tog en ända med förskräckelse. Det ledde ju till, när man avreglerade det och släppte loss bankerna som var ovana, då fick man en av de absolut djupaste kriser Sverige någonsin har haft. Så reglering är inget bra om man inte måste ha det.
Och sen är det också som Torun skriver idag i tidningen. Alltså det finns ju ett stort mått av populism i detta. För att det är enkelt att slå mot banker. Alla har en relation till banken. Och det är lätt att sätta bilden av banker som liksom en del av ett elitistiskt samhälle på något sätt. Och det gör ju då att det blir frestande kanske att sätta den här typen av liksom motsatsförhållanden mellan ensamstående eller pensionärer och sjuksköterskor å ena sidan och de här männen i kostym på bankerna å andra sidan.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
ska byta ämne och bege oss till EU och klimatfrågan. För EU-kommissionen har nu presenterat en rekommendation om ett gemensamt klimatmål till år 2040. Kommissionen rekommenderar ett mål på 90% minskning av nettoutsläppen till år 2040 jämfört med år 1990. Samtidigt har man strykt vissa skrivningar om utsläppen från jordbruken efter kritik. Hur går det egentligen för EU och klimatfrågan?
Ja, men just nu är det faktiskt ganska mycket väsen i de här frågorna. Det bubblar i opinionen i medlemsländerna och ytterst faktiskt på gatorna. Från att ha haft en väldigt offensiv retorik i de här frågorna och en agenda för just klimat och miljö, så märker man en förändring från kommissionen. De är lite mer reserverade, kanske lite mer inkännande på något sätt. Och i flera länder då just nu så ser vi som sagt det här motståndet från olika grupperingar mot hur dels nationell men också europeisk lagstiftning slår mot inte minst jordbruket. Vi har sett en sån opinion i Nederländerna. Vi har sett bönder i Tyskland och Frankrike som är ute på gatorna. Ett väldigt otyskt beteende vanligtvis. Vi har sett det i Bryssel. Och det här är inte oviktiga länder i unionen. Och det är klart att det stressar kommissionen och också regeringarna i de här länderna. Så när kommissionen då presenterade det här förslaget igår så erkände de ju också att det har blivit en källa till polarisering och att de faktiskt har reviderat sitt förslag och tagit bort då delar som gäller just utsläppen från jordbruket. Så det är ju en omsvängning faktiskt som vi just nu ser. Och jag tror att vi kan tänka att den kommer fortsätta. Vi har ju ett Europaparlamentsval nu i juni och där pratar man ju ganska mycket om att partier på liksom yttersta högerkanten kan gå fram ganska mycket, och det är ju inte alls osannolikt att det faktiskt också får effekter på klimatpolitiken. Och det är också givetvis någonting som kommissionen säkert är smärtsamt medvetna om.
Du nämnde de franska och de tyska bönderna bland annat här som protesterar mot drivmedelspriser och krångliga regelverk. Vad händer med debatten här i Sverige?
Men delvis tycker jag man kan säga att den här regeringen vann valet på en omläggning av klimat- och energipolitiken på ett sätt som har en större folklig förankring. Om man tar till exempel reduktionsplikten som ju har drivit upp drivmedelspriserna väldigt mycket trots att vi har då en av världens högsta koldioxidskatter. Eller om man tar subventioner av elbilar som till stor del har gått till höginkomsttagare i storstäderna. Eller för den delen då kärnkraften. Men sen har vi också i Sverige haft vi har haft långtgående förslag då från EU som vi på olika sätt överimplementerat, som också då har drabbat svenskar i ganska stor utsträckning. Så även här skulle jag säga att vi har sett en sättning i klimatpolitiken, även om det är så att svenskar givetvis tycker att det här är en väldigt viktig fråga.
Det är väldigt intressant, för att förr i världen så handlade fördelningspolitik om att fördela pengar mellan fattiga och rika och att klara sitt liv och så vidare. Och så där. Och det kom från vänsterkanten, och nu kommer kraven på en annan sorts fördelningspolitik eller ansvarstagande för kostnaden för klimatomställningen från högerkanten. Och det är ganska intressant hur liksom tyngdpunkten har förskjutits.
Det är högern som formulerar narrativet kring klimatfrågan, det skriver du också om, Ellen.
Ja, precis. Jag skulle säga att om man blickar tillbaka historiskt så har till stor del klimatpolitiken formulerats av partierna till vänster. Jag upplever att man från högerkanten då inte riktigt vågade ta den fighten. Man upplevde väl att så fort man pratade om de här frågorna så skulle det gynna vänstern, och man såg därför inget skäl att riktigt prata om det. Och sen så kommer man till en punkt där det är helt ofrånkomligt att ta de här frågorna. Det är liksom en hygienfråga att ha klimatpolitik. Och då börjar man plötsligt så att säga opponera sig i större utsträckning. Och som sagt, de exemplen som jag tog upp tidigare skulle jag säga visar då på att man faktiskt har varit ganska framgångsrika i att ändå ändra narrativet i klimatpolitiken. Men sen är det också så att man måste liksom tygla den här opinionen. Det räcker inte att man är emot dålig klimatpolitik. Man måste också ha egna förslag, eller i alla fall vara tydlig då med vad är linjen som vi ser framåt för en grön omställning. Och från högerns sida så skulle jag säga att det till stor del har varit elektrifiering. Och där har man ju varit framgångsrika även i den frågan då, så att säga, och tydligt kopplat den till kärnkraften. Men till exempel då nu i veckan så kom det fram ett utspel från Kristdemokraterna att de till exempel då börjar ifrågasätta det här förbudet mot förbränningsmotorer som kom från EU som ska börja gälla för 2035. De vill kanske revidera det. Det tycker jag är en dålig väg att gå, för att om du börjar så att säga, det är en sak att ifrågasätta den dåliga klimatpolitiken, men det får inte leda till att du också eroderar det som är bra.
Och det intressanta med det som du var inne på, Ellen, är ju just att det sker ju redan en stor förändring i marknaden, och marknaden vill ju elektrifieras. Bilfabrikanterna vill ju elektrifieras, och det är den typen av bilar de kommer satsa på framöver, och det har de ju varit jättetydliga med redan. De kommer inte utveckla nya dieselmotorer eller bensinmotorer, utan det är nya elmotorer som är framtiden.
Verkligen. För borgerliga politiker så borde det vara det enklaste i världen att stå bakom marknaden i den här frågan. Om du liksom kollar på europeiska bilmärken så alla har i princip ett åtal för när förbränningsmotorn ska vara utfasad. Och det här är ju också en del, nu ser vi ett EU som bör bli mer geopolitiskt, skulle jag säga. Och i den frågan är inte elbilar oviktig. Vi ser en jättestark konkurrens från Kina till exempel. Så att då på något sätt försöka liksom gå emot den här utvecklingen eller försena den och hålla kvar i förbränningsmotorn, det känns ekonomiskt och hållbart väldigt dumt, skulle jag säga.
Det påminner om bankerna på sätt och vis, för det handlar ju om att förklara hur ekonomi fungerar, och att en borgerlig, ekonomiskt driven, framtidsorienterad klimatpolitik kan leda till väldigt stora resultat till gagn för alla. Men man har svårt att förklara det för sina egna ytterkantspartier, precis som vänstern alltid har svårt att driva den linjen för sina ytterkantspartier. Och det är liksom, det är ett problem att politikerna inte förmår stå för det här. Och när de borgerliga nu har initiativet så borde de ju ägna mer tid åt att stå för det här och försöka förklara det, eftersom det är så viktigt.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Tack för det, Torun, Henrik och Ellen. Missa inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman, och vi hörs igen nästa vecka.